Vilket avsnitt! I dagens podd träffar jag Micke Jakobsson, den ostoppbara entreprenören inom storföretaget Swedbank som trotsar alla lagar om vad som är möjligt och inte i en storföretagsmiljö. Går det ens att sätta en titel på honom och vad är den i så fall? Hur gör man det till synes omöjliga möjligt? Vad driver honom att fortsätta utvecklas? Och varför har han just köpt en gimbal till sin kamera? Micke har gjort tv på Swedbank sedan 90-talet. Tusentals timmar som programledare och på scen inför stor publik. Numera också bakom kameran och mer nervös över det. Nu ska ni få lyssna på det inspirerande och roliga samtalet som jag hade med Micke. Varsågoda. Varmt välkommen Micke Jakobsson till Embrace-podden.
Tack.
Kul att ha dig här.
Härligt att vara här, det är väl det man brukar säga på radio.
Ja, men precis. Mm. Jag måste säga att jag är ju lite starstruck här, för jag har ju fått höra att du är en kändis. Stämmer det?
Oj, oj, oj. Det lät ju väldigt stort, om jag får uttrycka på det sättet. Jag kände så, jo, men jag har ju blivit lite kändis i Swedbank. Det har ju varit mitt liv, i hela mitt arbetsliv. Jag har jobbat där över 30 år. Och då inser man ju den här kraften som är när det blir visuellt. Vi har ju haft i tidigt skede en tv-kanal i banken, vilket är jätteroligt. Och jag har fått förmånen att vara programledare under många, många år. Så det är klart, jag är inte okänd. Det var någon som sa till mig, en kollega för många år sedan, att du är mer känd än våran vd. Och jag vet inte om det är en merit i sig, men det blir ju så när man är mycket i rutan.
Hur känns det att vara den här kändisen på Swedbank, den här profilen? Hur är det att vara det?
Nej, men jag blir ju inte påminnt så mycket om det egentligen. Men många gånger, jag har svårt att hantera det faktiskt.
Okay.
Men det kan ju bli väldigt roliga situationer. Jag får ju erkänna, jag har ju fått spela in lite grattis på 50-årsdagen till kollegor. Jag har fått skriva autografer när jag varit ute på kontor några gånger. Det förekommer inte ofta, men det förekommer ändå. Jag får ju alltid, åh, nu är kändisen och så. Ja, men jag blir lite generad faktiskt.
Ja. När du började på Swedbank, var det här något du trodde skulle ske?
Nej, jag var 20 år. Jag vågar knappt säga vilket år det var jag gick in på Swedbank första gången, men när jag kom in där så insåg jag att vilken härlig värld. Och sen tänker man bank, om man nu ser lite grann vad det är för arbetsplats. Vi var 20 år, vi var ett jättegäng som hade jätteroligt. Och så såg vi de som hade jobbat 25 år i företaget. Och tanken var, hur är det möjligt? Hur kan man vara i samma företag i 25 år?
Mm.
Men när man ser egentligen en bank idag, vad det är, och en bank då också. Ja, det är ju så många olika arbetsplatser, så det är ju helt galet. Så att... Det är väl det som har gjort att man har stannat kvar och älskat sin arbetsplats.
Mm. Har du några planer på att bredda din publik utanför Swedbank?
Ja, den är ju svår, hur man ska bredda fler tittare och sådana grejer. Nej, men jag brinner ju. Jag tycker det är så otroligt roligt att vara framför kameran. Och jag tror det börjar nog i den ändan. Sen har jag ju förmånen att vara ute och resa jättemycket.
Mm.
Så jag står ju live IRL också och får träffa människor och kunder framförallt, vilket jag tycker är wow. Och där tar jag med mig mycket kunskap och lärdom kring... Ja, men hur är mötet med människor på riktigt?
Ja.
Och att man verkligen är här och nu. Så man är engagerad och intresserad och så vidare. Så att, men bredda publiken, nej, men jag tycker jag har en jättestor publik. Jag ser ju det på mitt LinkedIn faktiskt. Ja. Det är många som följer och det är många hejarop och det är väl en bra bekräftelse.
Ja. Mm. Man skulle kunna säga att du breddar publiken här idag.
Det gör jag, så jag vet inte om det här går World Wide Web.
Vi får ju se.
Ja, vi får se vad som händer.
Du nämnde lite om när du klev in på banken första gången, du har 20 år. Man kan väl säga att du har haft en ganska ovanlig karriär på Swedbank, på en bank. Hur har den resan sett ut?
Ja, man ska lång historia kort om man ska uttrycka det på det sättet. Ja, men jag kom in i banken då 1988 och det är ju en annan värld, det är en annan bank. Ung kille, jättekul med kollegorna, få riktiga arbetsuppgifter, få lön, bara en sån grej. Men ganska snart, jag märkte med mig själv att jag var väldigt nyfiken på. Parallellt med banken så har jag varit otroligt idrottsintresserad. Och det har fostrat ganska mycket. Jag ville vara speaker på våra orienteringstävlingar. Jag ville vara tävlingschef. Jag ville massa sådana grejer. Och det blev en mishmash även hur jag tänkte på jobbet. Mm. Och med den resan sagt så det jag började med. Jag jobbar ju inom aktiehandel, ränte- och valutahandel. Premieobligationer på den tiden. Och sen fick jag förmånen att börja faktiskt åka runt och föreläsa. Mm. Prata om olika produkter, prata om marknaden och så vidare och så vidare. Och det kanske där mina första tankar började gå kring det vi gör. Är det bra? Mm. Är det så att man ska välja att komma till oss och lyssna en kväll på ett föredrag eller på en hel kväll tillsammans med oss på banken? Och med det sagt så ja, men jag tog mig väl lite ton ibland. Kom med en liten idé, en tanke och hade väldigt bra människor runt omkring. Bra chefer, bra kollegor.
Men vad var det du, när du började på Swedbank, vad var det du blev anställd för då?
Ja, fondnotariat. Jag blev ju anställd för att sitta och det här är ju jättelänge sedan. Jag skrev in och skrev ut folk som köpte och sålde aktier i depåer. Så depå har ju funnits där man så att säga, som bank förvaltar kundens innehav. Men det var ju fysiska aktiebrev på den tiden. Mm. Så det här med interimskvitto, om det är någon som hör och vet, just det har ju funnits. Och rekvisitioner. Så att så fort en kund ville köpa eller sälja så var det jag som såg till att aktierna flyttades ur depån och skickades in till bolaget och vice versa då. Helt galen, det var så det började.
Och sen då, ja men vill de att du skulle gå ut och föreläsa om det ni arbetar om? Eller de här föreläsningarna, vad gick de ut på?
Nej, men de första åren, jag menar, det var optioner, det var aktier. Man satt i handeln, man satt i administrationen. Och sen blev det jag började i Göteborg, gamla första sparbanken där. Det blev åka runt lite på kontoren, för det var lite efter. Men kan inte du komma ut och prata lite sådär? Mm. Ja, visst, det är ju ändå jag som jobbar med det och mina kollegor också. Så att det var ju där resan började, att åka ut och föreläsa. Så det var väl, jag vet inte, både att man tyckte det var kul och sen också att det var efterfrågat. Mm. Men sen gick ju tiden, organisationen förändrades, det blev så att säga hubbar runt om i landet. Och då började jag ju faktiskt få chansen att få lite chefsuppdrag och börja så att säga leda och fördela och framförallt utveckla. Men sen 91 var en liten brytpunkt för mig, för då lanserade ju banken för första gången en tv-sändning. Som då kallades Marknaden Direkt. Mm. Och då hade vi OB-bussar och allting. Men jag såg detta programmet. Att banken sände tv till kund. Mm. Vet du hur det gick till på den tiden?
Nej.
Då hade man köpt in sådana här dekodrar som hette svarta boxar. Och tv-apparater till alla kontor. Och så bjöd man in kunderna till bankkontoren. Och då satt alla framför den här tv-apparaten. Och så sände vi via Sveriges Televisions marknät. Så det gick ju via Kaknästorn i Stockholm och sen ute i hela landet. Och så skulle det vara så att inte man kunde sitta hemma och titta på det här då. Och det där blev en dundersuccé 1991. Mm. Och det tycker jag är häftigt. Det är ju jättelänge sedan. Mm. Då började vi med kund-tv. Och där började jag se, det där var intressant.
Och var du inblandad i den första livesändningen eller hoppade du på senare?
Nej, 91 var ju den första, men sen kom jag jobbade i Göteborg då.
Mm.
Sen såg jag från Stockholm då, där huvudkontoret ligger, så kom det en förfrågan lite allmänt. Är det någon som skulle vara intresserad att vi ska lansera intern tv? Alltså, nu var det mot kund, men vi ska lansera intern tv och då skulle man lansera något som heter Ekonominytt. Och man letar efter programledare. Så att jag räckte upp handen, fick komma upp och provsända. Och på den tiden hade vi en kamera, jag hade ett manus som var skrivet så att jag skrev för att klara 15 minuters direktsändning. Så då läste jag till och med, jag och våra analytiker rekommenderar idag Ericsson med följande motivering och kurs och du vet vi höll på. Och så hade vi en kamera till med där vi hade printat det som idag är PowerPoint, fast det var utprintat. Som man då kunde se då lite staplar som vi hade då i färg och då kunde man ibland se nävan under kameran och allting. Men det var så det började så att jag räckte upp handen och sa, det här vill jag göra.
Mm.
Och då fick jag.
Ja. Och nu är du kändis på Sudden.
Nu är jag känd, ja, det är så många år. 93 första tv-sändningen. Så det har blivit otroligt många sändningar. Banknytt gick varje vecka.
Mm.
Men sen också med tanke på hur tekniken har utvecklats. Jag menar, den gamla tiden, jag menar, då var det ju verkligen mycket dyrare, mycket svårare. Mm. Vi köpte tv-tid via Kaknästornet och allting. Men för mig också, om man bara pratar det här rörliga mediet, förutom att jag i många år var ute och reste, var ute och pratade, så 2009. Och det här är ju jättekul, för det här är ju föregångaren till Embrace, som jag kom i kontakt med Marcus och gänget. Vilket var väldigt roligt, för då satt jag i handlarummet i Stockholm. Vi hade telefonmöten på telefonmöten på telefonmöten med mäklare runt om i landet. Och då blev det lite, med den här nya livestream-tekniken, internet började bli lite mera... Wow, så folk fattar vad det var. iPhone hade kommit och så vidare. Kan vi inte testa? Så jag vet inte hur jag kom i kontakt med det gänget. Vad hette det då? Sätta vision.
Zoom
Vision var det Mamato, kanske.
Ja,
Mamato.
Ja.
Det var ju första namnet då. Så att Marcus och gänget kom ju med 4-5 kameror, om jag minns rätt. Ställde upp i vårat handlarum. Så vi gjorde en testsändning.
Mm.
Och det där var ju bara wow.
Mm.
Vilken grej. Och då på riktigt få stå framför kameran i en sån miljö. Så, att, så där började ju den resan faktiskt, den digitala resan.
Mm. Skulle du säga att det var bättre förr eller bättre nu?
Säg så här, när tiden går så har man roliga minnen. Men så tänker jag att om jag flyttar fram klockan och tänker tillbaka på den här tiden, så ska jag nog säga att det är roligare nu faktiskt. För det är så många fler möjligheter med tanke på hur man kan visualisera på ett enkelt sätt. Och nu sitter jag ju här, ett produktionsbolag. Jag älskar produktionsbolag. Jag älskar att ha idébyte. Men jag gillar också att vi inom Swedbank har byggt upp en gruppering, en organisation med människor som faktiskt kan göra det här själv.
Mm.
Och den effektiviteten som blir, vilket gör att vi gör ju förra året över 220 produktioner i våran egna lilla tv-studio, som har blivit två. Det tycker jag är häftigt, så att jag måste säga att det är mycket roligare nu. Mycket, mycket roligare.
Mm. Det låter ju som att digitaliseringen och den nya tekniken och som gör att det går att effektivisera, att det finns något intresse även där från dig. Och jag hörde att du har ju nu köpt en gimbal.
Ja. Precis, vad är det för något?
Ja, vad är det? Känner du att det är dags att ställa sig bakom kameran nu? Eller, ja, hur kommer det sig att du har skaffat en gimbal?
Nej, men om jag backar några år tillbaka, och det ska jag säga, jag kan ju inte säga tack till att det kom en pandemi, för det låter ju helt galet. Men att det blev en pandemi och vi fick förändra arbetssättet så snabbt. Så för min del, jag var ute och reste mars 2020, helt plötsligt bara konstaterade, jag har inga arbetsuppgifter. Mina stora arbetsuppgifter egentligen var att vara ute på fältet.
Mm.
Så då vände jag mig till min chef och sa så här, jag har hittat på nätet, man kan köpa sån här livestreamstudio, alltså bygga en egen. Och med det sagt så köpte jag utrustning. 60 000 kostade det, med 4 kameror, det var datorer, det var den här Atem-miniboxen och så vidare. Så tänkte jag, nu ska jag lära mig den. Det året var jag ute och rullade bil 8000 mil, vilket var helt galet. Vi har stått ute i skogen och sänt, och vi har det ena med det tredje. Sen har jag i alla år också gillat att med egen kamera filma. Göra redigering, lära mig mer om det här, att göra en dokumentär eller ett reportage eller en intervju. Och med det sagt så har jag fått köpa den här första kameran som vi kallar för Gullan. Gullan har fått barn, den kallas för Bettan. Och vi hade lite ceremoni här för ett halvår sedan när Bettan skulle ut och resa själv. Det vill säga mamma Gullan skulle vara kvar ensam hemma och lilla barnen skulle ut. Skämt åsido, man kan ju skoja lite också kring det här. Men då, det blir sån energi och kraft i det faktiskt, för att alla blir lite engagerade. Alla vet att det är Gullan och Bettan som är ute och reser. Och sen tittar jag väldigt mycket på hur ser det ut när det är en film. Hur åker kameran? Vad händer inte? Och då förstod jag, lösningen till allt är en gimbal. Eller i alla fall ett försök. Sen inser jag ju när jag fick hem den, och jag behöver lite hjälp faktiskt. Den är ju lite avancerad.
Men har du kört någonting med den nu, eller är den fortfarande... lådan.
Jag väntar på Jack. Jack här ska ju hjälpa mig att komma igång. För det finns ju en kamera kopplad till den här också. Så att det finns ju ytterligare en kamera nu som ska användas på den här gimbalen. Men jag har gått hemma med den för att inse hur det här vridmomentet för att få den så att säga att åka i... åt rätt håll.
Ja, men spännande. Då får vi ju se sen när du träffar Jack. Får vi höra oss och se hur det har gått. Om det nu är så att gimbalen löser alla problem.
Ja, jag skulle vilja säga att om den inte gör det så är det Jacks fel.
Ja, det är bra. Då har vi etablerat det. Jack sitter ju här i studion idag så att nu vet han det.
Jag vet.
Super.
Ja.
Jag är inte på något ansvar.
Nu kommer det finstilta. Det känner jag igen, en klassiker.
Ja. Men det låter ju som att du har gjort en hel del.
Mm.
Och liksom både framför kameran, labba lite bakom kameran, teknik, hela den delen. Och nu kommer sån här, om du måste välja igen, mina favoritfrågor. Om du måste välja en sak under de här åren som du är mest stolt över. Får bara välja en, vad skulle det vara?
Välja en sak som jag är mest stolt över? Ja. Oj, det var en... superfråga skulle jag vilja säga. Vad är jag mest stolt över? Nej, men jag skulle nog säga den här studion vi har byggt nu på huvudkontoret. Upprinnelsen till den My Flypack Studio, och det är jag som är Tom, har jag fått lära mig. Det finns ju alla de här tekniska begreppen. Men när idéerna började se att vänta nu, kan vi inte börja göra någonting i vårt hus för att få då fart på ytterligare nya dimensioner i kommunikationen och få det igenom både stort rum och teknik och allting som hör omkring, och framför allt få igång högsta ledningen ända till den enskilda medarbetaren, och det sitter Swedbankianer bakom spakarna. Så är det en grej, så är det allting som har hänt runt vad vi kallar nu för Studio L40.
Mm.
Den är jag jättestolt för den känner jag, ja men där har jag varit med och bidragit.
Mm.
Lite häftigt faktiskt.
Mm. Och vad gör den här studien för Swedbank, och vad gör det här arbetet för Swedbank?
Nej, men jag tror att det är ett nytt sätt. Alltså vi når ut till medarbetare på ett annat. Alltså, om man såg med pandemin och vi satt alla vid Teams. Teams, det var de här fyrkantiga rutorna, det var ett ansikte, det var näsa, det var dimmigt, det var det ena med det tredje. Och det är klart, vi hade inte så stora val. Men den här studien gjorde att när jag började titta på vad är den här rutan som är våran studio? Kan det hända någonting annat i den här rutan? Och kan vi börja öppna upp ett nytt sätt att börja kommunicera? Var flera människor? Du kan ju sitta flera stycken jämte varandra vid skrivbordet framför Teams. Men just den här studiomiljön, men vi går in i Teams. Vi kör ju jättemycket på Teams. Mm. Vi har ju andra plattformar också. Men Teams är ju ändå motorn i våran intern kommunikation. Och det har engagerat. Vi har ju väldigt mycket dubbelriktad kommunikation i våran produktion. Mycket samtal, mycket fördjupningar och allting. Så vi försöker göra härliga tv-program, om man ska uttrycka på det sättet. Men på vårat sätt.
Mm.
Så att det har ju verkligen öppnat upp, tycker jag, den här studion. Sen tror jag också många har ju sina pd-planer tillsammans med sin chef. När du ska kunna det och du ska göra det och sådär.
Mm.
Du ska också köra tekniken. Det är nya arbetsuppgifter.
Ja.
Många har fått nya arbetsuppgifter som inte har funnits tidigare. Mm. Som ingen såg bara för några år sedan.
Mm.
Så det tycker jag är lite häftigt faktiskt.
Vad för feedback har ni fått på av en studion och på de nya programmen som har varit?
Alltså, i och med att det fortsätter och lever och efterfrågan ökar så blir det väl automatiskt med tanke på det. Jag menar, vi har ju nytt rekord, tror jag, när det gäller vad vi gör. För man inser ju också den här effektiviseringen av utbildningsfilmer och sånt som vi gick ut på stan för. Nu gör vi jättemycket i studion. Men om du frågar mig om ett halvår så skulle jag säga, för vi har ju då, vi hade först en tavla in i studion där man fick gå in och skriva upp sig.
Okay.
Jag vill vara här.
Ja, ja.
Och då inser vi bara att det här funkar inte. Det blir ju kaos. Så vi gjorde en schemaläggning digitalt så man kan boka studion. Bara för en vecka. Sen har vi nu också så man kan sätta betyg.
Okay,
så att man kan ändå sätta stjärnor och lite kommentarer. Så vi ska rata produktionerna på ett litet intressant sätt. Så vi får se. Plus att vi också ska börja föra mer statistik. Hur många är det som tittar?
Ja.
För det sker otroligt mycket kundsändningar från studion. Och det där ska man inte underskatta. Jag satt själv i studion med en av våra fondförvaltare direkt uppkopplad mot en stor kundträff i Umeå. Där de fick möjligheten att ställa frågor till fondförvaltaren. Jag försökte då moderera det här. Och vad får vi för effekt utav det? Ja, nummer ett, fondförvaltaren pratar om hållbarhet. Och det blir ju trovärdigt, för han reser ju inte upp till Umeå.
Nej.
Han sätter sig inte på ett flyg eller tar sig dit. Utan att han är kvar i Stockholm och vi på så sätt kan nå kunder. Det har ju också öppnat en helt ny värld.
Mm.
Och reaktionen på det, wow, det kan jag lugnt säga. Och många kunder som sa det rent nu, ni är fantastiska.
Mm.
Så det är jätteroligt.
Ja, kul. Vårt arbete, det här med live och med video, det kommer väl inte utan sina utmaningar. Vad skulle du säga, vad har varit de största utmaningarna för dig när du har jobbat med det här och hur har du hanterat dem?
Största utmaningarna... Jag tror så här, en utmaning är att man måste bygga nätverk, tänker jag. När man är ett stort företag som jag befinner mig i, så det går inte bara. Det blir ju lite, det låter ju löjligt om man säger, men att vara lite kändis kan ju vara en fördel i koncernen. Att det blir, man behöver inte berätta först vem man är. Men utmaningen är att få många... att känna att de är delaktiga i den förändringen som man vill åstadkomma. Jag kan ha en idé, men jag kan inte bara mejsla igenom den rätt upp och ner och säga nu blir det så här.
Mm.
För det mandatet har jag inte. Utan det handlar ju om att prata runt, att lite granna bolla tankar och idéer och börja skapa behov. Vad är det? Vänta, vi har ett problem här. Hur skulle man kunna lösa det? Exempelvis med en tv-studio, om vi tar det som ett exempel. Och vad skulle vi kunna göra med det då framöver? Så att det är väl nog en stor utmaning att hela tiden hålla lågan brinnande. Att vara på det, för att släpper du så oftast dör det ju bort då idéerna. Så att du måste ha energi och vara engagerad.
Ja.
Framförallt när det är ett stort företag.
Har du något så här hemligt tips för att bygga det här nätverket då som du pratar om?
Älska människor.
Uh-huh.
Nej, men det låter så enkelt. Men jag tror att... ibland får jag sådana här förfrågan. Ja, Micke, du har ju varit med om så mycket. Kan inte du ut och bara föreläsa om att... Höll på att säga, vara glad kanske är en dum begrepp. Men bli en bättre version av dig själv.
Mm.
Och det har jag gjort från tid till annan. Och då börjar jag lite den storyn med att... Vad är det du ser när du går ut i hallen i spegeln? Om du tittar på den där personen som står där. Och man kan i alla fall börja tänka tanken någon gång att göra det. Är det en kille eller tjej du skulle vilja möta där ute? Och vem är jag när jag kommer ut genom dörren? Vad sprider jag för värme eller känslor? Eller är jag bara sur eller någonting? Vad tar jag med mig ut genom dörren? Och med det sagt så känner jag att med leendet på, och jag kan ju skoja i studien ibland, att när jag ser att leendet inte är sådär, i alla fall, sett på tjänsteleendet åtminstone, så kommer vi en bit väg. Det är det jag tror gör skillnaden. Hur, att jag är nyfiken på dig och förhoppningsvis är du nyfiken på mig.
Mm.
Och då händer det saker.
Att,
liksom, svarar jag på frågan
egentligen? Ja, men självklart. Ja, men alltså, någonstans att man ändå... genuint är nyfiken på att lära känna andra människor. Och då i det så, då skapar man ju relationer och man bygger ett nätverk.
Precis. Det fanns något begrepp, vad hette det nu? Du höll jag på att säga, nu kommer jag inte på begreppet ens en gång. Men någonstans är det blir ju, jag kan ju tänka också om jag är i ett rum och träffar massa människor. När jag går därifrån, vad är det för luft kvar av Micke Jakobsson i det här rummet? Är det jag vill hoppas på? Och jag kan säga, inget kommer ju gratis.
Nej.
Så att den känslan måste du måste ha tänkt till lite innan när du möter människor, är jag helt övertygad om. Vad är det vad vill du ska hända i slutändan? Och det är bara du själv som kan faktiskt påverka.
En sak som jag tänkte på var, du pratade om att liksom, ha bra energi och vara glad och det här, liksom, vad är avtrycket när man lämnar rummet? Vad gör du om du vaknar upp, eller det kanske du aldrig gör, men vaknar upp en dag och känner vilken dålig dag. Hur liksom lyckas man då ändå se till att man gör bra avtryck och man har den här goda energin?
Det är ju roligt du säger det, för att den dyker ju upp ibland när jag är ute och reser. Så. Mår du aldrig dåligt? Har du inte en dålig dag? Ja, självklart har jag dåliga dagar. Men då kan jag säga, går jag ut genom dörren och ska åka till Ljungby eller till Söderhamn och träffa människor som aldrig har träffat mig förut. Om jag då inte kan åtminstone sätta på mig tjänsteleendet, då ska jag inte åka ut. Jag tycker inte det. För jag ser mig själv också, det är ju, man är lite kulturbärande, man är varumärket, man är, man är ju den känslan i och med att det är inte Micke Jakobsson som står på scenen, utan det är Micke Jakobsson på Swedbank i det fallet som står på scenen. Då kan jag säga, ja men vaknar jag upp och känner att jag inte ens en gång kan få mig på mig tjänsteleendet, då skulle jag inte gå ut genom dörren. Men det har inte hänt en enda gång. Jag har aldrig ställt in någonting förutom en enda gång. Och det var Banknytt. Och nu är vi tillbaka till Marcus som sitter där uppe. Och jag måste berätta den historien för den är lite rolig faktiskt. Och jag skulle bli pappa. Mm. Och det vet man ju aldrig när det sker.
Nej.
Och vi skulle på morgonen 9:00 ha direktsändning, Banknytt. Men eftersom det var så nära inpå och Marcus var ju en del av den produktionen, men också vetskapen om programledarskapet. Jag hade förberett manus, allting var klappat och klart, inga konstigheter. Så att jag hade ändå lämnat över in case of. 4:00 på morgonen tror jag det, då växer jag min fru då att det är dags. Mm. Så det var väl ett sms tror jag till Marcus, bara sådär, du, det är dags, det är du som får hoppa in. Och när klockan är tror jag 8:30, 9:00, en halvtimme innan, så kan jag då smsa till Marcus och säga att det blev en flicka så här lång och vägde så här mycket. Det som händer då är så himla roligt, för att jag har ju väldigt mycket kompisar i företaget. Det har ju blivit så med åren också, att man har vänner för livet. Då börjar Marcus med den typen att, ja men ni kanske ser, det är inte Micke som kör här. Men jag kan berätta att det blev en flicka och att bla bla bla. Och då fick jag ju en reaktion av mina närmsta vänner. Att jag använde bankens tv-kanal för att så att säga, berätta om. Vi får inte ens gång veta det för någon annan. Vi hade jätteroligt den dagen faktiskt. Men det är enda gången faktiskt i hela mitt liv, ska jag säga, eller yrkesverksamma liv, som jag har ställt in någonting på grund av sjukdom. Mm. Peppar, peppar.
Ja, precis. Det låter ju som att... du har ett enormt driv och energi och motivation. Och vad är det som driver dig? Vad är det som motiverar dig? Är det bara den här glada energin du har? Eller liksom, vad är som, hur pushar du dig själv?
Nej, men jag tror nyfiken på. Vill lära mig nytt.
Mm.
Sen hoppas jag att när man har lite driv och energi så hamnar man många gånger ihop med människor som också har det. Jag har ett par väldigt nära kollegor som, alltså det är magiskt. Jag kan verkligen längta till jobbet av den anledningen att veta att vi ska göra det här stora eventet nu. Eller vi ska ut med det här projektet och så vidare. Och man vet att vi känner varandra så väl. Vi har den här energin. Det bara faller naturligt.
Mm. Jag tänker, du pratade lite om att folk hade frågat dig, ja, men känner du dig aldrig trött på jobbet eller liknande. Är det så att kollegor kommer till dig och ber om råd eller kanske ber om att bli peppade inför en sändning? Är det sådana situationer som dyker upp?
Nej, inte att man kommer bli sådär, man blir den personliga psykologen. Jo, men det är många som kommer, du Micke kan inte jag få prata med, för jag vet att du håller tyst. Det går inte vidare. Mm. Men när det gäller pepping, där är också en erfarenhet. Det är lite som du och jag innan här satt ner och pratade. Och jag vet inte om du själv tänkte på det, men vi småchitchattar lite innan.
Mm.
Man börjar värma upp sina gäster. Jag är noga med att det ska vara lugn och ro i studion. Det kommer folk som kanske inte alltid varit med första gången framför kameran. Jag vill verkligen få dig att känna dig riktigt välkommen. Mm. Vi kanske bara pratar om precis vad som helst. Något gott skratt förlänger livet, men det förlänger också känslan att det här är kul att vara i studion.
Mm.
För det måste vara roligt att vara framför kameran. Och det som händer nu när jag sitter här och får svara på frågor, det är jag ju inte van vid.
Nej.
Så nu börjar jag ju lära tänka, aha, det är så mina gäster kanske känner sig lite också. Men den här pirret i magen, det ska vara lite pirr. Även som programledare ska det vara pirr. För att man ska göra ett bra jobb. Men ta hand om de människorna du ska prata med och intervjua. Och där blir nästan det här lite supporten.
Mm.
För där får jag väldigt mycket tack efteråt faktiskt. Gud vad roligt, och nu blev jag, ja men det var ju inte konstigt alls.
Nej.
Första gången på scenen.
Ja.
Ja men du, var lugn, jag ska ta hand om dig. Det är du och jag som är på scenen. så du är inte ensam. Mm. Så att det tror jag, där är nog, där kommer min support in, kan man säga, jättemycket.
Fint. Mm. Jag känner mig trygg om jag skulle vara på scenen med dig.
Det vill jag.
Ja, vi pratade om det. Jag är nog lite scenskräck, så att för mig är det nog viktigt att om jag skulle vara med på scenen, att jag har en programledare som tar hand om mig.
Ja, men så vi har lite roligt och då kan man komma in i... Och då är det ju viktigt att man, om man är i den rollen som du är nu, att som jag ser, du tittar ju inte ner alls på vad du har för frågor framför dig. Men lite så här man sneglar ner. Ja. Men att vi tittar på varandra, att man lite också hittar, vad är det jag säger faktiskt? Vad är det du säger till mig? Lyssna, att du är här och nu. Men är man ny som programledare eller moderator eller vad det heter för någonting, håller på att säga. Det finns så många olika roller. Så det är klart, ibland så fastnar man för mycket i sitt egna manus. Mm. Varför gör man det då? Är man tillräckligt påläst eller är man för lite det här och nu? Jag stod på kanten på scenen i Skövde för många år sedan. Det sitter över 1000 ungdomar och näringslivspersoner från olika företag. Vi ska ha en sån här speed date, ung ekonomi. På scenen har jag näringsministern, jag har kommunstyrelsens ordförande, jag har bankens vd och jag har, det var några personer till. Och när jag står vid trappan och jag får i, då hade jag faktiskt en snäcka. Det är 5 minuter kvar. Där kan jag välja väg. Är det 5 minuter kvar bara? Eller, oh shit, det är 5 minuter kvar. Mitt trick är att när jag precis går upp på scenen så vet jag inte vad min första mening är. Det har blivit en grej för mig. Det vill säga, jag kommer upp på scenen, tar in rummet. Och det är ett sätt för mig att vara där på just den scenen. Än att jag är programmerad lite mina första, utan det handlar om att ta in rummet. Mm. Kanske gå förbi, se näringslivschefen. Se glad ut idag. Ja, men, alltså, det kan bli vad som helst. Och det tycker jag, det är en ganska, det är ju lite vågat i sig.
Ja, verkligen.
Men det är lite min start när jag kommer upp. Bara 5 minuter kvar och jag har inte riktigt klart för mig hur jag ska börja.
Mm. Och beroende på hur du känner av rummet så kommer det någonting.
Mm, men då får jag med mig rummet. Ja. Jag tror det, för då känner man att ja, men det kanske är en skön lirare, den där moderatorn som kommer upp där. Ja. Att det, ja, men det här kan bli, för det är också en sån tankebana. Jag vet själv, när jag var ute och reste och just de här kundträffarna och allting. Vi konkurrerar med en biokväll, en mysig familjekväll. Och det är med, men så väljer man banken och då blir det så här, men varför ska det vara en tråkig tillställning? Ja. Du pratar om du själv varit på scenen och sceneri och lite sådana grejer. Ja, men jag gör ju ett val att jag vill komma ihåg, gud, det här ska jag bli lite underhållning. Och det är som våran makroanalytik säger, att det är två saker. Först är det showtime och sen är det content, det vill säga innehåll. Och missar man det, att det är showtime, det låter krasst att säga det, men även i våran värld är det. Ja. Annars kommer du inte tillbaka.
Nej.
Så att ta in rummet, var här och nu.
Mm. Vi är ju inne lite på tips nu och tips och tricks eller vad man ska säga. Vad är ditt tips till andra kommunikatörer som jobbar med att producera live och video? Och det kan ju vara... kanske inte de som står framför kameran, men de som ändå hand och leder projekten. Vad är ditt tips till dem?
Jag tror så här, att man ska bygga upp en någon form av tidsplan. Det låter lite krasst, men när man ser lite ett, man har kommit överens om att vi ska göra den här grejen. Då, och man ser vilka människor i det här teamet som är en del av att förverkliga någonting som ska ske 9:00 på fredag. Ja. Så jag har märkt allt för ofta, när man inte börjar titta på strukturen, att man är, det är lite tråkig start. Men den tråkiga starten när man börjar upprätta det här körschemat, det första körschemat, och börjar se, när man börjar se det framför sig, då kan alla de här människorna med energi och goda idéer börja titta på, men vänta nu, hur blir det här bra? När man missar det och helt plötsligt kommer in massa folk och man nästan får mer panik, räcker mikrofonerna? Men var ska den stå? Eller vad är det som händer? Då kan inte de människorna med mycket energi coacha, komma med tips och idéer och göra en bra slutprodukt. Så att redan i början, förbered ordentligt. Varför? Vad är det jag vill känna? Vad är det jag vill göra? Och vad ska folket veta? Känna, göra, veta. Det har vi haft som ett mantra hela tiden. Och när man börjar titta så kan jag säga, det är många program som aldrig ser dagens ljus. Mm. Av den anledningen. Nej, men jag kan inte svara på det ens en gång. Nej, men varför gör vi det här då? Så det tror jag är det här tipset, att våga välja bort. Att inte alltid hoppa in bara för att det är så häftigt att vara i en tv-studio eller en podcast eller någonting. För att då behöver du inte bli förvånad sen. Men det var ju ingen som lyssnade.
Nej.
Det var ingen som tittade.
Nej.
Nej, då har man ju kanske inte förberett sig på ett bra sätt. Nej. Och gett chansen för fler att vara med i lite hjärngymnastik. Mm. Så det är väl ett tips.
Mm. Vad tror du? Tror du att, om vi tänker då i Sverige, kommunikationen som görs i Sverige, tror du att tillräckligt många följer det här mantrat?
Jag får ju vara lite försiktig. Nej, men det som har blivit, jag ska inte säga att det är farligt eller lurigt. Ibland kan jag upplevas lite som svart eller vit. Jag kan vara väldigt kritisk på vad det är jag ser. Men jag måste också vara lite, att det är nya tider, det kommer in nya generationer som har sitt sätt att göra vissa saker på. Och faktiskt vara mera nyfiken på hur, om jag nu inte tycker att det här är världens bästa upplägg eller något sånt där, men det drar ändå publik. Var nyfiken på vad är det som görs och varför och på vilket sätt det är tankebanorna kring det här. Men tyvärr ser jag nog alldeles för ofta, skulle jag vilja säga, att det körs mycket lillfingret. Eller hur svårt kan det vara?
Mm.
Och där, det är ju en utmaning med våran studio. Det är 22 personer som är utbildade tekniker. Den här schemaläggningen kan ju faktiskt vem som helst boka in sig på studion. Och det kan ju hända, vilket har, att det kommer in så att säga ett gäng. Hur svårt kan det vara?
Mm.
Och då inser man att det är svårt. Så att det är väl högt och lågt. Sen tror jag man ska hitta sin egna modell, sitt sätt. Men det är förberedelse, förberedelse, förberedelse. Så man vet, svara på frågorna. Vad vill jag tittaren ska känna?
Ja.
Vad vill jag tittaren ska göra? Och vad vill jag tittaren ska veta? Har du bra svar på det? Alla dagar inne i studion. Ha kul.
Mm. Och så var jag lite nyfiken på, är det samma tips till någon som jag brukar kalla ny på jobbet?
Är man 60 år när man är ny på jobbet eller är man 20?
Ja.
Det spelar ju kanske ingen roll egentligen. Jag skulle vilja säga att en grej, var väldigt nyfiken. Ställ själv många frågor. Och när du hör, även fast du inte kanske är 100 säker på, klarar jag av det, räck upp handen. Jag kämpar många gånger ute i banken. Vad är alla andra de som kan moderera? Nej, men du vet, jag går inte upp på scenen. Varför inte? Vad är alla andra som skulle kunna stå och vara lite programledare? Jag älskar att coacha när man är ny på jobbet. Men räck upp handen när du ser chansen att, kan inte jag få göra det? Det är nog det bästa, nyfiken och räck upp handen om man är ny på jobbet.
Det låter som att du gör ju verkligen det. Räcker upp handen även om du inte vet om du ska klara av det. Har det någon gång hänt att du liksom, nej, men jag kör, och att det blev ett misslyckande?
Nej. Det har aldrig hänt. Det säger så här, det roliga är att det kanske är många som tänker så här, det skulle vara väldigt bra om Micke inte räckte upp handen den här gången. Nej, men misslyckande. Men säg så här, det är klart att jag har Swedbank rivstart. Den har vi ju, du vet jag inte om det är planerat någonting, men det är ju entreprenörtävling kan man väl säga, goda idéer, och vi hjälper företag, och så man får skicka in, och sen finns det en jury, och det är häftigt upplagt. Och när jag fick frågan första gången kring, vill du vara programledare för Swedbank Rivstart? Och när jag räcker upp handen och säger ja, och då har jag nästan inte ställt fullfrågan vad det är för någonting. Det blev sen, ska man ju vara fullständigt klar för dig. Våran hörsal som rymmer 250 personer, den är fullsatt. Koncernledningen sitter på första storsradion. Vi har kameror, så det sitter ju folk digitalt. I juryn, som är då bestående av 12 personer, är bland annat Jan Eliasson, vår gamla diplomaten, plus ett antal stora namnkunna. Och detta programmet skulle jag leda live i 2 timmar. Intervjua, springa ut till juryrummet och allting. Där kanske jag skulle tänka tanken om jag visste för mycket när jag fick frågan. Men jag hade ändå sagt ja. Och då gäller det att förbereda sig, för du får ju inte misslyckas. Där kan du inte misslyckas. Mm. Och det är klart, då får man känna sig nog lite väl så att du inte känner att där kommer en groda. Nu vill jag inte säga någonting, jag får rampfeber. Mm. Men den är svår, den vet man ju inte. Har man inte utsatt sig för någonting som är lite, sådär, lite tuffare, så vet man ju inte hur man reagerar på det. Mm. Men nej, jag kan inte minnas att det... Sen är mindre bra, det händer väl. Ja. Tjänstelent var inte sådär jättebra. Men, eller jag har gjort en blunder. Och då hade jag Thomas Fogdö heter han väl, gamla skidslalomåkaren, som råkade... hemskt tragiskt, åka rätt in i ett träd tror jag, uppe i Åre och blev förlamad. Mm. Jag hade med han i en direktsändning och vi diskuterade kommande skid-VM, alpina. Mm. Och då frågar jag honom om vad tror han om Sveriges chanser? Ja, jag tror ju den på ettan och tvåan den och sen tror jag på André Myhrer på tredje plats, säger han. Men, jaha, blir min fullfråga. Så du tror inte på några svenska medaljer? Jo, André Myhrer är svensk. Och då inser jag att den var inte skön. Nej, och den har jag fått höra, den kan jag få höra än idag, de som har lyssnat på det här programmet. Jag känner bara, nej, det är ju inte sant. Och jag vet inte, var jag dåligt påläst kanske?
Ja, kanske. Spännande. Mm. Om vi ska blicka framåt lite nu då. Och kolla på vad det kan tänkas vara för utveckling nu inom den här branschen framöver. Vad är det som du ser fram emot mest?
Oj, när det gäller utvecklingen, framtiden. Mm. Nummer ett. Jag hoppas jag får vara med ett tag. Ja. Nej, skämt åsido. Nej, men det kommer alltså, ja, teknik i all ära. Det är klart det kommer smarta lösningar. Men jag hoppas att få vara med och fortsätta att utforma vad är morgondagens steg när det gäller i våran tv-studio. På vilket sätt kan vi ta det här en nivå till? Jag ser ju hur, i alla fall hos oss, vi jobbar väldigt mycket med nya tekniska plattformar. Det är inte lika naturligt att gå in som kund på ett kontor. Och på vilket sätt då kan man uppleva att man ändå har sin bank nära? Hur kommunicerar vi framöver via internetbanken till exempel och så vidare? Och vad är det då? Det kan jag sitta och fundera på. Vad det är konkret, det vet jag inte riktigt idag. Men att vi kan göra saker i de världarna, det vet jag. Men det är bara frågan, vad är det som får människor känna, men i alla fall vårt företag är, åh gud vad spännande att vara kund hos oss.
Varför är det viktigt att det man skickar ut är, som du sa, spännande?
Jag tror att konkurrensen är stenhård. Bruset är enormt. Mm. Och på något vänster, vi gör olika val. Vi kunder på olika ställen. Vi väljer att köpa in olika saker och så vidare. Mm. Men utmaningen är ju, varför ska man lyssna på oss? Mm. Utmaningen är, och det behöver kanske inte vara spännande. Utan det kanske ska vara, ja men vilken bra utbildning. Alltså jag lärde mig någonting nytt. Alltså det gäller att hitta, vad är det för någonting? Och du är tillbaka till det här, känna och lära och göra. När man har bra svar på det, då det behöver inte vara en kioskvältare varje gång.
Nej.
Men jag har alltid haft den här känslan också, att jag tror att man, om man känner det här, välkommen hem till oss, våran studio har vi kallat för hemmet, i vårt andra hem på något vänster, och det är lite som man vill ha en kopp kaffe eller sätta i soffan och så vidare. Att det blir familjärt. Jag tror det går igenom rutan, och det är väl kanske det som blir skillnaden framöver. Jag tror att ta inte bort människorna, men det är lätt för mig att säga det, som har levt hela den tiden och nu är det en ny tid som väntar. Då kanske det blir en kioskvältare framöver. Oj, titta, det är en riktig människa som står och pratar. Ja, på riktigt. Så att, var lite dig själv.
Mm.
Kanske är tipset, jag vet inte. Jättesvår fråga.
Ja. Och om du skulle beskriva det arbete som du har gjort nu på Swedbank med ett ord, vad skulle det vara för ord?
Förändring. Skulle jag bara säga, om jag ska ha ett ord.
Yes.
Och det är jättesvårt. Men jag har varit med i en enorm förändring när det gäller det rörliga mediet. En förändring tror jag den personligheten jag är. Mm. Att jag har bidragit till mycket grejer tror jag faktiskt i företaget. Och det är jag glad för och stolt över. Så att förändring tror jag. Mm. Behöver inte alltid vara godo. Av godo, men det är det tycker jag i det här fallet. Mm. Var det ett bra ord tycker du?
Det var jättebra ord. Jag undrar om jag inte sa någonting liknande i vår Embrace-serie.
Mm. Jo, jag tittar på det programmet så. Ja, jag skojar. Ja.
En sista fråga som jag ändå ville ställa. Vad är det bästa med ditt jobb?
Vad är det bästa med ditt jobb? Det är, får jag säga, två saker.
Ja.
Nummer ett, kollegorna. Ah. Alltså så enkelt är det. Det är energin. Och jag reser mycket så det är våra kunder också.
Ja. Vilket bra svar.
Det är ett bra svar.
Tack så mycket för det här fina samtalet. Tack för inspirationen och den goda energin.
Mm. Tack så mycket själv. Bra jobbat.
Detsamma.